En podcast från Aftonbladet.
Ja, vi tar och pausar OS en liten stund och sticker emellan med lite härlig allsvensk silly. Disco nyss hemkommen från Marbella och lägren där. Vad tar du med dig därifrån?
Nej, dels var det mycket tjat om väder och det var det värsta regn och vädret där på 80 år. Men annars tar jag med mig att Hammarby känns ju väldigt harmoniska. Det var glatt humör där på alla spelare. Brukar i och för sig vara där på de här träningslägren med tanke på att kampen om platserna i startelvan har inte riktigt börjat än. Men nej, Hammarby är mest harmonisk skulle jag säga. Och de fick ju en jätteförsäljning i Adrian Ladu till Como för 130 miljoner. Ska man jämföra och dra lite parallell med AIK då, så var det lite skilda världar där. Det var också rätt bra stämning i AIKs läger och de fick väl lite chock när de kom till Marbella eller Estepona som de bodde i efter att ha haft det väldigt bra i Alicante och Benidorm. Så kom de till ovädret i Marbella, fick uppleva det typ 2 dagar. Tror aldrig jag sett något så leriga straffområden en gång som Kriba Nordfeldt och Kalle Joelsson hade där under en AIK-träning. Men de fick väl ordning på vädret där nere också. Så att, och där var lite skilda världar då med tanke på att de sålde sin kanske bästa mittback Filip Benkovic till Chengpen City FC och fick väl inte så mycket pengar för Benkovic. Det var mellan 5 miljoner netto och 10 miljoner netto och det täckte väl typ lägre kostnader och lite till. Så att lite skilda värda där. Jag var också och träffade Häcken. Det var också rätt gott humör trots att Amor Lajoni hade åkt hem på grund av litet break där som han fick efter att de hade nobbat bud. Malmö också bra stämning där, men det är väl mest osäkert kring just Malmö och AIK. De bygger lite nytt. Mycket ungt i AIK. En del ska väl göra en del riktningsförändringar i Malmö med sättet att spela och kanske lite grann just satsa på unga spelare. Så att ja, det är två lag som bygger om. Det är ett Hammarby som ska slå in på den inslagna vägen. Så att lite skilda världar, samtidigt väldigt bra läge. Man har ju mycket möjlighet att göra intervjuer och surra med spel och sådär. Just kampen om platserna i starten har ju som sagt inte riktigt börjat och då brukar det vara väldigt glatt humör och öppet. Och det är väl det jag tar med mig främst.
Mm. Jag tar och hugger tag i tittarfrågorna. Ja. Börjar med en som kallar sig Gnaget. Vad är senaste om Hove och Selina? Säljs de vill jag inte vara med.
Nej, det förstår jag. AIK är ju lite den situationen att de behöver sälja och det säger väl allt att man släpper en av allsvenskans bästa mittbackar för en sån liten summa. Däremot så, som sagt, de har gjort en ny strategi där de ska satsa ungt och då är det inte så konstigt att man säljer en del av de äldre spelarna. Jag vet att Molde är rätt på gällande Hove. Där vet jag inte om AIK vill väl helst inte sälja, men Molde har ju stenrika sponsorer bakom sig, så att kommer ett bud som de inte kan stå emot så kan de säkert sälja. Bergsant Selina har ju utgående kontrakt i sommar, där har han även en sign-off. Där har de ju varit ganska öppna med att båda parter att de vill förlänga, men det har ju inte hänt någonting, så jag blir lite sådär, vad händer där egentligen? Men jag vet att det finns en klubb framförallt, jag har inte namn på dem, men jag vet att det finns en klubb som är där fönstret fortfarande öppet som är intresserad av Selina, så vi får se om det händer något där. Men det bästa för AIK hade väl ändå varit, tror jag, behållit dem och sen få till en jätteaffär med Filling här i sommar. Eller i alla fall bra mycket större än Benkovic. För jag menar, kan Filling explodera så kan de ju tjäna rätt bra med pengar på honom. Det är väl därför också som de tänker att de vill helst sälja Filling i sommar. Men man ska ju aldrig säga aldrig. Det är ju fönster som fortfarande är öppen. Så att kan säkert hända att AIK får något bud på någon spelare. Jag skulle bli förvånad om de inte får det här närmsta veckorna.
Och apropå Filling där, så undrar Frankie om det finns något konkret kring Filling och Newcastle.
Det har inte jag hört. Man kan väl säga det att det var mycket rykten om sådana här storklubbar och sådär kring Filling, men de mest konkreta buden har ju kommit från Sturm Graz då. Där de har nobbat 2-3 bud. Så att, och han, där är ju fönstret stängt. Så att det blir väl inte av. Eller det blir inte av. I alla fall inte i vinter. Sen de här större namnen, eller större klubbarna, ryktas som Alfa United, Dubai, München till Newcastle nu. Det kan man nog ta med en nypa salt. Även om jag tror att vissa, om han skulle fortsätta sin utveckling nu och göra mål. Och stå för en succévår här. Där han får starta och göra det bra, så tror jag väl kanske att det finns storklubbar som kan försöka fynda. Det har vi sett för AIK har gjort en del sådana försäljningar i Tripper A, Jona Kosiasare till exempel. Och det är väl något sånt man hoppas på, för att ja, det säger väl en del, som jag sa, att man släpper Benkovic så billigt att man behöver få till lite försäljningar. Och de släppte ju kvartalsrapporten här också, det var ju rätt mycket minus där. Så att ja, det är nya tider i AIK där man kommer behöva sälja och behöva se över intäkterna. Så att ja, lite annorlunda säsong tror jag det kommer bli, även fast det är i väldigt små marginaler i Allsvenskan. Och skulle de få träff på att Flatacke börjar göra mål, att CC är en succé mittback, så kan allt hända.
Och vad gäller inköp då, vi har dels Tobias Engvall här som undrar över en vänsterback till AIK, och sen så har vi även Bernt Skareus som undrar varför inte AIK skaffar sig en anfallare av klass.
Nej, men det är väl helt enkelt för att man kanske inte har råd att lägga de pengarna, och man kanske inte har det behovet när man har Flatacker och Filling heller. Det behovet kanske man alltid, tror jag alla svenska klubbar har, men anfallare av klass, men det kostar väldigt mycket pengar och det är väldigt många som är ute efter sådana. Noah John är de ute efter i Brage. Där har de en dialog med Brage. Jag tror inte de har lagt något bud än. Däremot så kanske de kan komma och göra det nu när de har fått in lite pengar för Benkovic-försäljningen här också. Så att det handlar väl om att de håller det där spåret med Noah John varmt, och som sagt.
Mm. Petter 99 undrar över vilken Göteborgsklubb som har kommit bäst på plats med truppen just nu.
Nej, men det skulle jag vilja säga är ju IFK Göteborg. De har ju inte haft allt för stor omsättning, och de har fått behålla de spelare de har velat behålla. De har blivit av med en del dödkött. Tronsen gick till, eller lämnade klubben här tidigare. Blev av med ganska stor lönepost där. De har fått behålla Fänger. De har även fått behålla Jagne. De har rätt spännande trupp också, spetsat med lite spännande spelare. Så att det är väl, de har väl sagt det både... Ja, men Jesper Jansson och Hannes Stille, när han var, vi pratade med han här när vi hade det 60 minuter programmet om IFK Göteborg, så att de vill de är väldigt nöjda nu. Sen kan det ju hända saker där fortfarande. Det är ju en del spelare som har bud på sig, men om jag skulle säga något gällande Göteborg, så är det väl IFK Göteborg som jag tror har lugnast och mest harmoni. Sen, jag menar, Gais har ju också gjort det bra, men där har man ju sålt eller lånat ut Ibrahim Diabaté till Alaves och så där också, så att vi får väl se vad som händer där. Och Amin Boudry är såld till LAFC, så att de har ju förlorat två väldigt bra spelare, men det är inte så att det är liksom dålig stämning eller att det är någon panik i Gais på grund av det. Gustav Lundgren rycker ju Malmö i också fortfarande, men där vill de ju inte sälja, så att nej, men Göteborg, och tycker det man ska se överlag, tycker jag alla Göteborgsklubbar har det rätt gott ställt, och det kan bli bra säsong där nere.
Mm. Lite mer IFK Göteborg då, signaturen Blåvitt undrar hur det blir med Thomas Santos.
Ja, Motor Lublin ligger ju på där. Han var ju nära en övergång till Polen tidigare, men där blev det ingenting, så att de vill ju skeppa iväg honom. De sitter ju också på en bra lön och kanske inte är så supergiven i startelvan med tanke på hans kontraktssituation och allting. Så att för Blåvitts del så hoppas de nog sälja honom. Det beror på vad budet är och om de kommer fram till en lösning där, men Motor Lublin är i alla fall intresserad i Polen. Och sen tror jag faktiskt att det kan komma in lite förstärkningar om han säljs. Men de behöver få ut några spelare för att de ska kunna ta in spelare, som jag fattar som.
Lois skriver och undrar hur många nya kommer Bayern ta in det här fönstret?
Ja, men en eller två. Jag tror inte de kommer ta in så många mer än två, med tanke på att de har en väldigt bred trupp. Det är väl lite vad som händer just det här. Man ska ju sätta sig ner nu efter lägret och utvärdera truppen tillsammans med Kalle Karlsson. Men det är ju nästan, de har konkurrens på två positioner i varje, eller på, med två spelare på varje position. Det är ju Adrian Lado som ska ersättas rätt av, och där har man ju kollat dels på Victor Lind i BP, som hade varit en fantastisk värvning. Han blir nog kanske lite för dyr. BP vill helst inte sälja. Man har också kollat på Seattle Sounders Georgi Minongo, Men de vill helst inte sälja nu, utan både Minongo och Lind vill de ju helst sälja till sommar, där man tror att man kan få mycket mer pengar för dem. Sen är väl inte allt hugget i sten, men jag skulle bli förvånad om någon av Lind och Minongo hamnar i Hammarby. Jag tror att det ser lite mörkare ut nu med den duon än vad det gjorde för någon vecka sedan.
Mm. Signaturen Götgatan skriver: överväger Bayern att släppa Kebbe till konkurrenten? Läste något om Mjällby, vore väl dumt?
Ja, det vore dumt, och det har väl Micke Hjelmer varit väldigt tydlig med att han inte vill göra, utan han kommer nog vara kvar i Hammarby, som jag har förstått det. Och nej, det tror jag, det gör de inte. Inte om man ska, om man lyssnar på vad Micke Hjelmer säger.
Nej. Och sen har vi Rickard Oskarsson som har skrivit sin fråga på Instagram, för det kan man ju också göra. Mm. Hur stor chans är det att Montander blir köpt från Bayern i sommar, trots det han säger?
Ja, men det är svårt att säga när det är så långt kvar till sommaren. Man behöver bara titta ut där så förstår man att det är väldigt långt kvar innan sommarfönstret öppnar. Men det beror ju alldeles på hur bra han gör, hur många mål och assist han gör och hur mycket han får spela. Nu tror jag väl att han ska vara rätt given i Bayerns startelva när de går in här i allsvenska spelet. Kanske även till cupspelet. Så att det är väl... men det är ju lite så där att han har varit på gång nu. Det har kommit en del bud från Gulfen på 30 miljoner, och de vill ju ha, ja, men 70-80 i alla fall. Har ingen absolut ingen panik att sälja. Men ska man gå för vad han säger då, så vill han göra 100 matcher i Hammarby, och då är det ju säsongen ut som man ska stanna. Sen får vi väl se, det brukar väl, ja, det kanske är annat ljud i skällan om det kommer något Premier League-lag eller Serie A-lag och kommer med ett jättebud här i sommar. Men jag skulle ändå säga att det är 60-40 att han stannar, som det är just nu då. Sen kanske vi, om några månader in på allsvenskan, så kanske man får omvärdera det här tipset. Men som det ser ut nu så stannar nog säsongen ut.
William Hansson 06 på Instagram, har du några Malmö-rykten?
Ja, där händer det ju mycket. De värvar ju inte precis en väldigt fin bulgarisk mittfältare från Partizan som de tror väldigt mycket på. Och Lasse Berg-Jonsen är ju på väg ut. Han är på väg till MLS, och där vet jag att Sporting Kansas City FC har varit på. Så att han är nära MLS, tror jag. Det finns en del andra klubbar där också som är intresserade av att värva honom, men Sporting Kansas ligger på, så att, och jag menar, de spelartyperna är ganska lika varandra också, så att det är väl ingen vågad gissning att Bulgaren var en ersättare till honom och att Lasse Berg-Jonsson kommer säljas inom de närmsta veckorna. Vi ska ju säga det att MLS-fönstret är öppet väldigt länge till, och det kan dra ut på tiden från liksom att man har gjort affären till att arbetstillståndet blir klart. Man gör oftast läkarundersökning i Europa innan man åker över, oftast i Österrike, Tyskland eller England och sådär. Så att jag räknar nästan att han blir såld till MLS.
Mm. Fager 82 också på Instagram: Elfsborg ryktas köpa loss Björn Hamberg, kommentar på det?
Ja, men där har de ju, det vet jag inte om de har försökt göra faktiskt. Däremot så finns han nog med på en shortlist, men som jag fattar det som så är Bartosz Gielak fortfarande första valet. De hade ett möte här för någon vecka sedan, får väl se vad som händer där. Det har väl pågått lite diskussioner där också, men nej, om jag får gissa nu så blir det Bartosz, om inte han tackar nej eller han får något annat jobberbjudande utomlands. Men nej, Bartosz är huvudkandidat fortfarande. Sen Björn Hamberg med på någon lista, Olof Melber har ryktats om, Andreas Brännström är säkert med på någon lista också, men just nu är det Gielak som är första valet, vilket jag skrev där för någon var en vecka sedan, tror jag.
Mm. En Mjällby-fråga här då, från en som kallar sig för kungen. Hur blir det med Manne?
Manne blir kvar, det har Hasse Larsson bekräftat. Det har ju varit många turer kring honom, och tyvärr så börjar man ju fundera vad det liksom är för fel. För han kan ju spela här, och de har gjort extra tester med liksom gällande fysiken och alltihopa. Men det är en sak som jag var inne på tidigare, om det spricker i Olympiakos och Grekland, för där kan det vara strul med massa andra. Men när det kommer till ett sånt land att spricker med Birmingham, och det inte blir någonting med andra engelska klubbar där det är så strikta regler kring allt när det gäller agentavoden, när det gäller liksom minutiösa koller på fysiken och alltihop och dokument och sådär, då börjar man fundera vad det är som har varit fel. Så att det är ju ingen bra situation som man har hamnat i, och just att inte Mjällby har velat sagt heller exakt vad det är för något, det gör ju att man misstänker att det har någonting att göra med läkarundersökningen liksom. Så att nej, Tråkigt att han inte fick sin flytt. Han var ju väldigt inställd på att flytta. Hade väl förtjänat det också med tanke på den säsongen han haft och hur bra han är. Men ja, nej, det är lite för mycket stur för att det ska kännas bekvämt, tror jag, för Mjällby. Men å andra sidan, kan han komma tillbaka och få samma motivation? Kan han bli lika bra som han var i fjol? Jag menar, då är han ju jättetillgång.
Sen har vi en som heter AT som undrar vad som är senaste kring Lajoni.
Ja, han åkte ju hem då från lägret. Man ska ta hela bakgrundsstoryn där. Då har ni med i Tunisiens landslag och där tas truppen ut, en bruttotrupp tas ut om några veckor. Där vill ju han få till en flytt då, främst till Cypern eller om det var Sydkorea, för att få matcher och visa den här förbundskapten att han ska vara med. Det fick han inte. De tackade nej till budet från cypriotiska klubben, tackade nej från Sydkorea. Han blev kanske inte jätteglad över det, åkte hem. Och sen har Fotbollskanalen och Expressen och GP skriver om att han hotar med att han ska ta ut pappaledighet. Det är väl ingenting som han har bekräftat än så länge, men han bekräftat att han åkte hem. Jag läste en intervju med honom med GP igår. Och då sa han att han hade lite skallen riktigt på plats där för att vara, så det var bättre att han åkte hem. Och där var ju de i Häcken fine med att han åkte hem. Nu är det väl diskussion om att förlänga kontraktet, men han var ganska öppen med att de ligger en bra bit ifrån varandra. Men både klubben säger att de vill förlänga och han säger att de vill förlänga, men de kommer inte överens. Så att där är senaste nytt. Men han får ju inte större chans att liksom spela matcher eller komma med i en VM-trupp om man är pappaledig. Den saken är helt klar, men sen får vi se om det blir förlängning eller inte. Hans kontrakt går ut i sommar.
Jocke undrar vad du tror om ÖIS chanser i Allsvenskan.
Ja, men de har gjort ganska intressanta värvningar här, tycker jag. CJ Tibbling från Assyriska. Pratade lite grann med några spelare för detta Allsvenska som hade mött honom och hade koll på honom. Och så, de sa att han var väldigt intressant spelartyp. Det är en ganska stor nia som har gjort 13 mål i ettan. Och nu kliver det liksom ett Göteborgslag in och tar en spelare från Assyriska. Det blir väldigt spännande att följa honom. Och de har gjort en del intressanta värvningar. Jag menar, kan de få igång Rasmus Alm till exempel, så är det en jätteförstärkning. Han var ju med här i podden för några veckor sedan och berättade lite grann. Han har haft en ganska tung skadehistorik där i St. Louis, men har börjat trappa upp träningen nu också med. Men en Rasmus Alm i slag är ju grym och en grym förstärkning. Så att, jag tycker det ser ÖIS smyger med där, får sällan de stora rubrikerna, men jag tycker jag har gjort en del intressanta värvningar.
Sen har vi Jakob Hambo som skriver, kommer en dinge säljas och vad landar summan på i så fall?
I Degerfors där har ju Expressen rapporterat om att Philadelphia Union väntar köpa loss honom för 20 miljoner totalt, och då är det med bonusar och sådär. Sen får man ju se vad nettosumman är. Det är ju aldrig att det blir en nettosumma på 20 millar, men det blir en stor affär för Degerfors om det blir av, och det är ju klart för bara att sälja om de får de pengarna, med tanke på att han inte har varit där speciellt länge. Det är väl bara ett halvår han har varit där, så att det är väl den summan de får då. Det ska väl till några detaljer innan det är helt klart, men nej. Om den går i lås så får man säga att Degerfors också har gjort ganska stora affärer. Sen sålde ju Elias Pilström också tidigare för ganska stora pengar. Så att, det är fina pengar in och väldigt ett fynd, en dingma får man säga.
Mange skriver, vad tror du om Omar Farais switch till Halmstad? Kan bli bra, va?
Ja, det kan det bli. Alltså, han har ju, tyckte han var ganska bra i AIK. Sen gjorde han ju också bra i Degerfors. Så han är ju van liksom... från Degerfors-tiden att spela ungefär på det sätt som Halmstad spelar, och kan han komma upp i den standard så tror jag det kan bli bra. Sen får vi se då hur Halmstad blir. Det är väl det som är den stora knäckfrågan här. Leon Kurtulus är ju ett tapp, skulle jag säga. Dels att de inte fick speciellt mycket pengar för, men också vad han hade kunnat gjort den här säsongen i Halmstad. Men det är klart att de hade räknat med att han nog ville ta nästa steg, så att de har varit förberedd på det. Men ja, det ska bli spännande att se Faraj i Halmstad. Sen är jag inte säker på att Halmstad gör någon dundersuccé den här säsongen. Men jag menar, får de igång han så kan de nog, och han kan göra en del mål, då kan de nog inte behöva slåss om att åka ur i alla fall.
Vi tar en till Halmstad-fråga här. Det är från Hacke. Han skriver, Faraj in till HBK är en bra start, men har du hört något mer om Limata? Och i så fall, är det ett lån eller är det köp som är aktuellt?
Det är väl köp som har varit aktuellt där också. Men vi får se nu när de tog in Faraj vad det kan innebära. Det kanske kan bli ett lån då också. Men jag har hört att de jobbar där, men vi får väl se vad som händer.
Lite Djurgårdsfrågor här som har trillat in. Vi kan börja med den här från Iveland som har två frågor. Diskuteras det några fler värvningar till Djurgården? Om så i fallet, är det en ytter man söker efter då? Och fråga nummer två, finns det några samtal om folk som ska ut ur truppen? Tänker spontant på Stensson och Findell, alternativt Åslund och Hegland. Att de hamnar i kläm om man kör 4-3-3 alternativt 4-2-3-1.
Ja, jag vet att det har varit diskussioner gällande Åslund där, och det har varit en del intressenter. Sen får vi se, han kan ju kanske växla upp den här säsongen med tanke på att han får vara skadefri, så att han vill nog inte ge upp Djurgården i första hand. Men han är ju väldigt bra när han är som bäst. Och sen Hampus Findell, där måste de hitta en lösning. Jag tror inte han är speciellt aktuell för att spela. Det har varit en del intressenter där också på honom, så vi får se vad som händer där. Hegland tror jag ändå de tror rätt mycket på. När man pratade med Bosse förra året när de värvades, så var det lite på sikt man såg honom, så att han kan nog tror jag kan stanna kvar här. Men Stensson har ju svårt att se att han skulle lämna nu. Är ju också svensk och belastar inte utlänningskrosen. Det är väl Nino Sugail då, vad som händer där. Och det, är väl, det har ju varit en del snack hur det ska bli där också med flera andra. Men jag tror väl att de sitter väl rätt bra rustade nu med Lien och Langhoff och Hien och som de har värvat, tycker jag ser väldigt bra ut. Framförallt de här Lien som har kommit från Groningen och Langhoff som har kommit från Danmark. Mittfältan där, Langhoff har de ju. När man pratar runt så ser de honom som en riktigt bra värvning, och han kan nog slå igenom rejält här. Och jag menar, tittar man på Djurgårdens värvning av Mikael Andersson, så får de väl hoppas, han kommer också från Danmark, så att de hoppas att det blir lika bra. Sen kan det ju vara någon ytter på väg in, och när man har med Bosse Andersson att göra så ska man aldrig räkna bort någonting. Det brukar komma någon stor värvning eller ett bra namn, men då i slutet på fönstret.
Det verkar vår tittare Algot hoppas på, för han skriver så här: när kommer Bostes smällkaramell för det år? Ruggigt blekt än så länge. Vart är stjärnglansen?
Jag håller inte med om att det är ruggigt blekt. Jag tycker att både Lien och Langhoff är två bra värvningar. Framförallt så gillar jag Leon Hien också. Jag tycker han har en väldigt intressant spelartyp, och han har ju bra gener också. Så jag tycker Djurgården har gjort ganska många intressanta värvningar. Max Larsson till exempel, som känner många spelare, Åslund, och han kan gå rätt in i starten och sådär också. Så att, jag tycker de har gjort det bra. Sen, men ska vi tippa början på mars då? Fönstret stänger väl i slutet på mars, så att i början på mars så tippar jag att det kommer någon.
Och då undrar Jonte Nelson på Instagram om vilken hylla du tror att man plockar den här spelaren i så fall från, om du har hört något namn.
Nej, jag har inte hört något namn än så länge, men man vet aldrig med Bosse. Men det är väl i samma hylla som Mikael Andersson, som de där värvningarna. Det är svårt att se att det ska vara något högre, eller om det kommer någon hemvändare. Nu kan jag inte komma på vem det skulle vara, men det finns ju många sådana som kanske inte har fått sin flytt till den klubb man velat till, när de här större ligornas transferfönster har stängt, att man då tittar på att få speltid eller gå till Allsvenskan. Så att det finns alla chanser att det kommer in något namn där i början på mars, eller innan allsvenska fönstret stänger såklart.
Ulf A undrar, hur mycket blev ungefär nettoförsäljningen av Priske? Har både läst och hört att Midtjylland hade 40% vidareförsäljningsklausul.
Ja, men det hade de, och det var väl 70-80 han gick för, om jag inte minns helt fel. Så att man får ju bort en del såklart, men det var ju ganska givet, annars hade de inte fått den, att de gjorde ju det där tillsammans. Det har ju liksom Bosse Andersson varit väldigt tydlig med, så att jag vet jag har inte exakta nettosiffror, men det blev ju ändå en rätt bra peng om du ser till försäljningarna som har gjorts från Allsvenskan, så blir det faktiskt en bra slant.
Jonas skriver, finns det några större spelare ute i Europa som är kontraktslösa och kan landa i Allsvenskan?
Nej, men inte några större spelare skulle jag inte säga, men det finns ju alltid, det fanns ju till exempel Robin Quaison som AIK förde lite diskussioner om, men de behövde liksom ingen på den positionen. Han skrev på ett korttidskontrakt nu också, men nej, men det finns väl inga sådana där större namn som sitter utan kontrakt nu direkt, det gör det inte.
Apropå Quaison som du nämner där, så skriver Otto och undrar vad du tycker om att han drar till Saudi.
Nej, det är tråkigt såklart. Man har velat sett han i AIK, men det har ju varit lite grann med nu var det ju andra agenter än hans tidiga agenter som la fram han till AIK, men då fick de ju svaret att det var inte aktuellt, och ta in hans spelartyp, och det handlar väl mer om att göra den här strategin som AIK har just nu, att man vill ju värva helst U23-spelare, alltså spelare som inte är äldre än 23, och det är därför man kollar på Noah John till exempel som vänsterback, och det är därför man har en del andra. Där ska vi säga också att det var ju några rykte vi tog upp, det här Elliot Nunes Eklund från Praia i Portugal, det tog vi upp med Takula här i våra 60 minuter, och det verkar ju inte alls aktuellt, så att det kan man stryka.
Mm, stryker vi det. Theodor Alvegran skriver, nyheter i VSK, man har ju fått behålla stora delar av förra årets lag, räcker det för överlevnad?
Ja, men jag tror ju att det kommer bli, alltså Västerås kommer få det tufft och de kommer få slåss för överlevnad såklart. Man tappar Kalle Karlsson, visserligen tränaren där också som kan klubba väldigt bra, som tog över efter Kalle, det blir inte sån stor skillnad, men jag tror ändå att ja, de har ju en del intressanta spel, och det kan bli så att de tappar några här i sommar också, så att vi får se, men de kommer nog få slåss med näbbar och klor för att hålla sig kvar, och ja, får vi se om det gör det. Som känns lite osäkert i allsvenska dag, det känns ju liksom inte så att det finns någon slag på sig direkt, ja, det är väl inte som Värnamo förra året, så att, det blir nog tufft, det är svårt tippat både i toppen och i botten känns det som.
Elvis undrar, hur konkret är Elfsborgs intresse för Christer Mathiasson? Eller stannar han i DIF?
Nej, han stannar nog i DIF, annars skulle jag bli jätteförvånad.
Frankie undrar om du tror på Norrköpings chanser att ta sig upp direkt.
Jag tror att Superettan är som alltid helt omöjlig att tippa. Den är till och med jämnare än toppen av Allsvenskan i år. Känns det som topp 8 i Allsvenskan känns väldigt tufft att tippa. Och hela Superettan känns alltid omöjlig att tippa. Men om man får tippa något nu så tror jag IFK Märnamo kommer vinna. Jag tror att de har fått behålla ganska många. De har värvat ganska smart. De kommer få Viktor Claesson till sommar. Norrköping såklart med Totte Nyman, David Mitov Nilsson, en del andra rutinerade spelare måste ju vara med i toppen om man liksom inte har varit helt snett på det med de här värvningarna som har gjort nu. De har ju värvat en del anonyma spelare som man inte har speciellt bra koll på, men jag tar för givet att de är med. Ja, sen beror det på vad som händer med Falkenberg och ja, det är GIF Sundsvall, det finns många där som man inte har, men som kan gå väldigt bra men som också kan slås i botten, så att det är Superettan känns ju superoviss, men Norrköping borde med det spelarmaterialet man har, att man fått in en ganska bra tränare nu i Eldar Abdulic också, som har gjort det bra i Sandviken under flera år och vet vad som krävs för att lyckas i Superettan, så att det borde bli toppstrid såklart, det är allt annat vore konstigt.
Frans skriver, Niva startar tröjmuseum, vad hade du startat för museum om du var tvungen att ha ett?
Jag har ju en del tröjor jag hemma, men ja, det är liksom ingen museantal där direkt.
Du känns inte som en samlare.
Det går ju helt bort. Ja. Men då skulle jag väl ta hockeykortsmuseum. Jag har kvar mina gamla hockeykort från 90-talet. Jarmi Jagr var ju min idol, så att jag har typ 150 kort på honom, och så har jag väl kanske 4-5 tusen andra olika kort. Så det blir där då, det jag har mest av.
Spännande, konkurrerande verksamhet mot intendent Niva. Ja. Sen har vi Charlie då som skriver, vilken allsvensk spelarduo hade haft bäst chans till en OS-medalj i curling? Svårt.
Allsvensk duo?
Ja. Paulus Abraham är ju väldigt bra på bowling, vet vi ju. Det kanske är lite i samma. Han kanske skulle kunna vara.
Man vill ju ha liksom en taktiker och en ledare. Nahir Besara känns som man skulle vilja ha som lagkapten i ett curlinglag. Om Paulus är bra på bowling då. Ja, men då får vi köra den. Nahir Besara och Paulus Abraham då. Det blir en Bayern-duo som vi får ta där. Det kör vi på.
Mycket bra. Vi avslutar med lite OS. Härligt. Så vi ska gå tillbaka till bubblan. Men du, ville du tillägga någonting mer? Något nyhetsmässigt innan vi stänger igen lådan?
Nej, men det var ju bara det att Marius Söderbäck är klar. Eller är klar. Jo, han är klar för Kalmar. Där var det ju podden, Kalmarpodden som avslöjade det här i morse. Så han skriver på för dem. En intressant förstärkning som de har legat på länge.
Härligt. Men du, då stänger vi igen frågelådan och återgår till vintersporten en liten stund, eller?
Ja, vi vill tvinga dig att göra det.
Vi tvingar det, vi gör det motvilligt. Tack för att ni har tittat och skrivit frågor, så ses vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.